Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien, där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt, och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus, som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien, så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory, eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För att det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova, och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare. Välkomna till Ur ljusblåa ögon. Det var en väldigt märklig paus jag gjorde där i mitten. Det var bara så här, ur, och sen ljusblåa ögon. I dagens program så ska vi prata om damernas första titel, som vi gratulerar dem till. Vi kommer att gå igenom herrarnas match mot Brommapojkarna, som slutade 2-1. Och sen så pratar vi lite om Pontus Janssons avstängning och nästkommande möten helt enkelt. Så att det ska bli ett intressant avsnitt. Jag har ju längtat att få ranta lite om Pontus Janssons avstängning. Och jag har lite intressanta tankar som kanske inte har lyfts upp. Vi får se. Men jag vill ändå att vi tar avstamp i hur är läget, Sebastian?
Det är bra, det är bra. Vi går ju tyvärr mot mörkare tider, men vad hindrar dig från att känna sig lycklig att man är serieledare ännu en gång?
Ja, det finns ett form av ljus i allt detta mörker. Jag ser mig ju, vad ska man säga, jag är lite i form av Janus-ansikte när det gäller liksom den här tiden. Jag tycker om mörkret för att det blir mysigt, man tänder ljus och så, men jag hatar att gå upp på morgonen när det är liksom helt beckmörkt. Det är bara, jag blir så deprimerad av det. Så att jag vet inte, hur är det med dig?
Nej, jag är väl snarlik där i alla fall. Så jag säger inte emot, men jag är nog likadan där.
Men jag har hittat lite sätt på att ta, alltså, råda bot på just det där mörkret. Och det är att jag har gjort ingefärsshot. Jag har gjort mycket ingefärsshot. Med gurkmeja, så det ska vara extra soligt liksom.
Spännande.
Det enda problemet var att när jag väl hade gjort den här batchen, så lyckades jag tappa hela kastrullen på golvet. Så det är bara så här. Det gick åt helvete. Och på tal om helvete, MFFs andra halvlek ska vi ju prata om. Men jag tänker ju att vi tar avstamp först i damernas första titel. Och då spelade ju de mot Eskilsminne och det blev 5-2 till MFF. Ett MFF som är skånska mästare. Vilket är otroligt skönt att vinna den här första tiden, tycker jag. Titlar är väl lite av vårt DNA. Det är någonstans det som definierar MFF. Och matchen i sig kan vi ju prata en hel del om. Men i kort och gott så skulle jag nog kalla att det var en total dominans som man återigen visar upp. Vilket i sig kanske inte är så konstigt i och med att man möter ett division 1-lag. Och man har ju visat under seriens gång i division 1 att man just kör över motståndaren ofta, eller hur?
Så har det ju varit, och det har ju varit liksom en, vad ska man säga, en vinnarkultur som man redan börjar, vad jag kan tycka i alla fall, att man ser ganska omgående här att de tar för sig mer och mer.
Ja, verkligen. Jag tycker också att jag ser att de här matcherna har ju varit att man oftast liksom pressar tillbaka motståndaren rätt så rejält, vilket innebär att man har ett spel ofta på motståndarens planhalva. Vilket leder till att det blir kanske inte lika mycket maxlöpningar så som man såg när de spelade då mot Trelleborgs FF tidigare, som är då ett elitettan lag. Men jag tycker att alltså, den här matchen och egentligen matchen innan även i division 1 visar ju att man har börjat steppa upp lite i tempo, känns som.
Ja, absolut. Jag tror det är nog vägvinnande på många sätt och vis, vill jag nog tycka att det är.
Mm. Den här matchen börjar ju lite skakigt, får man ändå säga. Det är som att Eskilsminne är de som gör mål, det första målet, och det tar ju, jag vet inte om det är liksom lite nerver, finalnerver som det brukar vara liksom, men det tar ju en halvtimme innan det första målet går in för MFF, och då är det Madeleine Heide som gör sitt mål, som dessutom kanske ska uppmärksammas extra just idag, eller hur?
Ja, det är väl både Madeleine Heide och Melina Skarström, om inte jag har fel för mig.
Ja, vad ska de uppmärksammas av?
Att bägge dessa fantastiska damer som representerar ett Malmö FF som funkar som ett kollektiv, som har gjort 100 matcher för Malmö FF.
Mm. Så att, stort grattis till även dem för detta. Jag visste faktiskt inte om att Melina också hade gjort det, för jag tyckte det bara stod att det var Madeleine Heide som uppmärksammades extra. Men jag kan ha fel. Men i alla fall, efter det här förlösande första målet så slår man ju definitivt inte av på takterna, utan man gör ju ett till bara 6 minuter senare, och då är Rebecka Holm som återigen gör ett bra mål. Sen blir det halvtid och då slår Nova Rolsson till, den här otroligt målfarliga unga tjejen som jag har benämnt som division 1 Håland.
Ja, det verkar ju som att det har liksom ändå fått det att klicka sedan hon kom till Malmö FF från första början.
Mm. Och den här fina prestationen fortsätter ju uppenbarligen för hennes del, och även det kollektiva fortsätter den här matchen, när Amanda Kandu gör det fjärde målet, och sen har du Petronella Winblad som gör det sista målet i 85 minuten, och då är ju matchen sedan innan såklart död, får man ju lugnt säga, men det bör sägas att man slutar ju ändå inte kämpa i de här 90 minuterna, man slår liksom inte av takten, kan man säga. Och det får man ju, det är ju hedrande, tycker jag. Det är ju någonstans det som bygger rätt mentalitet för vad som komma skall, vilket är ju då elitettan. Och det ska sägas att vi har planerat in när säsongen är över avsnitt som kommer beröra vad ska man säga, en form av inblick hur elitettan kommer se ut. Vi har bjudit in en tränare som har i dagsläget spelar, eller tränar ett lag som spelar i elitettan. Men så ska jag inte avslöja, tycker jag. Så ni får sitta och vänta helt enkelt, ni som lyssnar. Men så det ska bli väldigt intressant att få höra liksom hur elitettan har varit och vad MFF egentligen kan vänta sig där. För det kommer, det är vad jag har förstått ett steg upp rent prestationsmässigt, rent fysiskt, mentalt. Det öppnar upp sig på ett helt annat sätt när det gäller resor och sådär. Så att, nej, det ska bli spännande. Finns det någonting mer att säga kring damernas match mot Eskilsminne?
Nej, jag har väl inget att tillägga där faktiskt.
Nej, jag håller med. Jag tycker att det är bara kör. Det är bara kör på. Så att, och det gör lik vi också. Därför går vi vidare och säger som sagt stort grattis till damerna. Herrarnas match mot Brommapojkarna spelades igår. Det är... förlåt, nu sa jag fel. Igår. Herregud, nu förvirrar jag. Det är eftermiddagskaffet som har runnit ut. Det är tisdag idag och MFF spelade igår 19.10 och det blev 2-1. Målskyttarna där var Ananasi och Cornelius och det här var en match som... Jag hade ju det här begreppet Janusansikte, vilket då var en grekisk figur som helt enkelt hade olika ansikten. Och det brukar man ju använda när det är ett så här motsatser, kan man säga. Skillnader. Och den här matchen får man ju lugnt säga var det, för att jag tyckte att när MFF kom ut i första halvlek så dominerade man spelet, man på alla sätt och vis, man hade försvarsspelet, man hade anfallsspelet och allting bara klickade. För mig så kändes det som att vi var tillbaka till den här vårsäsongen som vi har hyllat så väldigt mycket, just för att allting bara flöt på. Sen hände någonting i andra halvlek och jag vet inte vad, men vi ska väl försöka luska ut lite kring det, tänker jag. Men hur var matchen enligt dig?
Alltså jag tycker ju, vi ska väl tillägga det att vi hade ju en debutant som gjorde mål, eller spelade från start i form av Adrian Skogmar, som jag tycker tar för sig på ett helt exemplariskt sätt och visar tecken på ett moget spel. Känns helt klart som en etablerad spelare som liksom man har hämtat ut in utifrån, som liksom har den här tekniska briljansen som man tycker att man har saknat.
Verkligen, och inte nog med det här är en påg som har spelat i MFF sedan han var 5 år gammal, och idag, eller förlåt, inte idag, i veckan så skrev han ju sitt A-lagskontrakt. Och sen fick han göra en startdebut då mot Brommapojkarna. Han debuterade ju mot IK Sirius i somras. Så det var inte hans debut. Men ändå, att våga satsa på en så här ung spelare, blott 17 år gammal, och någonstans, vad ska man säga, att spela med det självförtroendet, eller den självklarheten kanske man ska säga. Det tyckte jag var väldigt imponerande.
Ja, och sen ska det väl tilläggas med, jag tycker att han utstrålar ett sånt lugn. Han tar liksom uppgiften med bravur.
Ja, verkligen. För mig så blev jag imponerad eftersom att... alltså, han spelar ju som du säger lugnt, bolltrygg, och jag tyckte också att det var precis det han skulle göra. Det är klart att man kan vända på det och säga att han spelade lite safe, men jag menar att spela inför 20 000 personer när du dessutom spelar någon form av egentligen cupfinal rent pressmässigt, man måste vinna den matchen. Och han gör det ändå med det här lugnet som du säger. Det är klart att man ska spela safe. Eller det är klart att man vill spela safe. Jag har inga problem med att han gjorde det. Och dessutom så tyckte jag inte... han spelade absolut inte safe hela tiden. Utan han gjorde ju löpningar. Han var ettrig i pressen. Så som kanske en ung spelare kan vara. Liksom. Så att jag... Nej, jag är imponerad. Men själva spelet i sig, Sebastian. Mm. Vad säger vi om det?
Ja, du är själv inne på det i första halvlek. Att man tar avstamp ganska snabbt i denna matchen i första halvlek. Och visar att man ska dominera. Och liksom pressar ju Brommapojkarna till... flera liksom, vad ska man säga, ingripande som liksom de känner sig stressade. Och det är någonting som klickar och det känns som att vi är tillbaka i vårsäsongen där vi fick det mesta att klicka.
Mm. Första målet är ju definitivt en sån mål som man tyckte se ofta under vårsäsongen när man spelade till exempel mot Hammarby hemma. Där man väggar sig igenom på ett otroligt snyggt sätt som det bara flyter på. Och man lyckas göra de här passningarna i de här trånga ytorna. Och Kristelin är högst delaktig i det målet. Och Oliver Berg som visar sig vara ett otroligt bra nyförvärv. Gör ju en fin assist. En pass som kan te sig enkel men som ska ge dem ganska... instängt målområde och Sebastian Anasi som står på rätt plats vid rätt tidpunkt och behöver inte mer än att trycka in den och så. Man pressar, man trycker på, man har ett bollinnehav som är imponerande utifrån att det är bollinnehav på den offensiva planhalvan. Man skjuter mycket och det bara känns som att okej, här kommer det bli en överkörning.
Mm. Ja, jag tycker själv också man ser, liksom, det ska ju tilläggas att Nanasi gjorde sitt 10:e mål för i år. Och jag menar, liksom, det ska ju inte liksom hyschas för mycket om det. Men jag tycker ju att det är ju en helt annan spelare under Rydström.
Ja, absolut. Det får man ju säga. Han har ju definitivt tagit steg och... Och så, han har ju blivit placerad på någon form av wingbacks-roll nu då, men vilket är väl intressant. Jag tycker väl det att den rollen passar honom alldeles utmärkt, det är inte det. Men jag har mer sett honom som en mittfältspelare tidigare. Men ja, med det sagt, han kämpar, han sliter, han gör vad han ska, han gör mål. Och jag vet att i förra avsnittet, inte inför avsnittet, men... För avsnittet när jag var med så pratade jag just om det att jag tycker att både han och Kristelin har ju liksom inte tappat formen men inte liksom fått att stämma rent målskyddsmässigt. Och då gör han ett väldigt viktigt mål, ett mål som kommer tidigt, bara redan i 8 minuten. Och sen 5 minuter senare så gör man ju mål igen och då är det ju Oliver Berg återigen som... uppenbarligen gör en otroligt bra hörna. Det är Cornelius kanske lite enkelt för att komma emellan, men oavsett vilket hoppar upp i rätt tidpunkt med rätt typ av kraft. Det är svårt att göra sådana mål och den är helt otagbar från målvaktens sida. Så att bara de här 13 minuterna som man har spelat tänker jag direkt liksom okej, det är klart. Det här var enkelt.
Mm.
Och det var lite så jag trodde att det skulle bli också. Sen så, man har ju några lägen. Man lyckas liksom inte förvalta dem 100%. Man gör misstag i, kanske inte i passningsspelet, men i sitt rörelsemönster så blir det inte riktigt helt rätt i den offensiva zonen. Vilket gör att man är inte helt tillräckligt kliniska helt enkelt. Sen så går man in för halvtid. Och medans kanske Olof Mellberg har något form av brinnande tal där han säger att vi måste prestera mycket, mycket bättre. Malmö FF har svagheter som vi kan utnyttja. Det här är vad ni ska trycka på. Och jag vill se ett helt annat lag som kommer ut, ett lag som brinner, och för att annars kommer vi åka ur. Och det är precis den känslan jag får när halvtid börjar. Visst, MFF har en jättebra period där igen. Man är nära att göra mål första minuten i andra halvtid. Men sen bara i 51 minuten så gör Oscar Pettersson mål. Som visade sig vara också en jäkligt ettrig kantspringare. Snabb, löper helt rätt. Timossi Andersson som spelar i Brommapojkarna, som Olof Mellberg har coachat tidigare i Helsingborg, är helt outstanding i sina löpningar, i sitt sätt att vara delaktig i spelet, och lura bort MFF fullständigt. Och jag, när de gör det här första målet, så kan jag bara säga att min puls gick upp direkt, och den var uppe hela tiden.
Ja, du är inte ensam om det. Jag kände också att nu känns det som att man tappar det, men och sen tycker jag ju också att man saknar ledarskapet, att liksom man pushar och det känns som att man slår av på takten lite och blir liksom passiva.
Mm. Och vad tror du den här passiviteten beror på? Är det att man har till exempel haft en så bra första halvlek att man helt enkelt nonchalant tycker att man är så pass bra att det bara löser sig själv? Eller är det någonting annat som gör att MFF helt plötsligt inte ens kan passa en enda boll rätt i 40 minuter?
Jag tror det är en mix av underskattning, att liksom man tror att man har redan gjort jobbet, och då tror man kanske inte, för jag tror att man gör det, men det kanske låser sig, och då tror jag att man blir liksom lite mer loj och avslappnad, och då blir det liksom kanske så här.
Ja, och om man skulle säga att första halvlek så hade man full koll på i princip allting som händer, så var det ett annat MFF som jag tyckte förlorade. Alltså på mitt sätt att se det så handlade det om självförtroende. Att man med, kanske i kombination med att man tror att man har full koll, att det blir kanske lite för mycket alibispel. Helt plötsligt så tycker jag att inte Oliver Berg till exempel styr mittfältet. Han försöker. Och så, men det går liksom inte helt och hållet. I första halvlek så styrde han mittfältet på ett AC-manér, medan i andra halvlek så var det som att man inte gjorde jobbet helt enkelt. Och dessutom så tror jag, och det är inte så att det är liksom onormalt att i matchernas gång att man sjunker i tempo, att man sjunker i koncentration och prestation och så, men under matchens gång så brukar man oftast hämta upp det. Och jag vet inte riktigt vad det är, men under de här 40 minuterna som är kvar av matchen efter BP gör sitt första mål, så lyckas man inte hämta upp det. Det är fortfarande felpass på felpass på felpass hela tiden. Man slarvar bort bollen, BP kontrar hela tiden, och i ärlighetens namn, utan att låta för raljant och negativ, så tycker jag MFF har tur att BP inte smäller dit ett mål. Eller kanske inte ens tur. Det är ju egentligen BP, de har bra chanser, men, och de har möjlighet att kvittera, men de saknar ju uppenbarligen skärpa och tillräckligt med kvalitet där framme. Så ja, alltså även om varje anfall känns farligt, så tycker jag inte liksom att, vad ska man säga, att det kanske är så pass farligt liksom. Men jag vet inte. Jag har svårt att pinpointa det, men för mig var det som att man kanske hamnade i gamla synder från säsongen 2023. Nej, 2022 menar jag. Där man helt enkelt inte liksom ger upp. Jag har en liten teori om vad det kan bero på. Dels så saknar vi Pontus Jansson som inte en enda med mig för att ha missat. Du har en Adrian Skogman som är 17 år och det är ju klart att prestera bra i 90 minuter är ju inte liksom rimligt för en 17-åring i sin startdebut. Och du har ett BP på andra sidan som vet om att du måste göra allt för att försöka få hem ett resultat den här matchen. Och du kan skrämma MFF om du gör det på rätt sätt. Och rätt sätt är oftast genom kaos. Och det gör BP. För BP har ju trots allt 17 avslut den här matchen. Och det är kaos. Det är inte så att alla är på mål. Men det är ändå tillräckligt för att skapa oro. För att få liksom väcka en form av känsla hos MFF där det här kanske inte håller. Sen ska ju killarna ha en stor eloge att de ändå lyckas hålla det här täppa igen, så att säga, i de här 40 minuterna, att det inte blir ett mål.
Ja, du nämner Pontus Jansson. Han saknades i denna matchen. Jag tycker med att det var lite halva i försvaret ibland och både han och Moisander, om man ska snacka om rutinerade spelare som spelar på mittbacken i vanliga fall, så tycker jag att man saknade det här ledarskapet och liksom styrningen.
Ja, men precis. Och sen så har du ju, samtidigt så har du Johan Dahlin där bak som gör ju, man ser ju på honom att han liksom försöker sprida ett lugn. Han jag tycker han gör helt rätt som slutar köra de här korta passningarna för att han inser själv att vi behöver inte få mer press på oss, vilket är väldigt smart och det är imponerande att ha den uppfattningen under match, tycker jag. Du har Martin Olsson som gör ett hästjobb, tycker jag, den här matchen. Han byts ut antagligen för att man ser väl på GPSen att han börjar bli trött liksom, även fast han kanske själv inte känner det, så behöver man ju spara honom för att man har ju inte Pontus Jansson nästa match mot Kalmar. Så jag antar att Martin Olsson kommer starta då. Ja, nej. Och sen så har du väl Peña som på mittfältet som blandar och ger. Jag tycker att han är briljant för det mesta på en annan nivå än vad vi har i Allsvenskan. Men han har en förmåga att sätta liksom passningar i fel lägen som gör att man just får det här kaoset emot sig. Och varför det är så jobbigt för MFF är ju för att kaos skapar ju ofta stress. Och för mig ser MFF ut som de lider av någon form av posttraumatisk stress emellanåt. Antagligen från förra säsongen. Och det, den pressen som de känner är klart att den är enorm. Och de vill ju vinna. Så det är inte så konstigt att det blir så här. Och vi har sett det förr. Det här är inte första säsongen då vi ser MFF göra en sån här höstmatch, eller hur?
Nej.
Jag menar, brukar det inte se ut så här på hösten egentligen? Att man har ett lag som helt plötsligt så är det mycket större press på alla. Även de som ligger i botten, till exempel BP. Vilket gör att det här finliret som man kanske har sett på vårsäsongen, det kanske minskar, medan det här hårda duellspelet går in mer och det blir liksom och fotbollen spelas på en höstmatta liksom, och det märker man ju.
Ja. Flera gånger har man ju sett detta liksom under tidigare säsonger, att man kanske har liksom svårt att tagga till när det börjar liksom närma sig slutet av säsongen.
Ja, men så är det ju verkligen. Jag menar, kan ta 2021 så hade man ju Häcken hemma liksom, och där blev det ju 2-2 och det var ju en otroligt kämpig match. Då hade Sirius borta lika så. Och där på hösten, det var också fruktansvärt jobbig match där Antoni Čolak liksom lyckas paja in mål, och Erik Larsson är också en sån fantastiskt mål. Det är också en sån match där det bara kämpas, och det ska kämpas. Då hade Varberg också borta 1-1 den säsongen. Och det här är ändå en framgångsrik säsong för MFF, eftersom att du kommer etta och du dessutom går till Champions League-gruppspel. Så att jag är inte särskilt orolig över det här, att det blir så här mot ett sånt här typ av lag hemma. Men däremot så tror jag att man hade kunnat göra det, underlätta liksom det här lite för sig själv genom att till exempel spela lite mer enkelt. Det är vissa situationer, som sagt, de här felpassarna som jag nämner, de beror ju på att man försöker ju driva sitt spel. Och det är klart att den filosofin köper jag, men ibland så behöver man fan bara skicka bollen långt.
Ja.
Vi ska prata lite spelare också. Oliver Berg.
Oj, vilken
spelare. Man får ju lugnt säga att det är någon form... Ja, men verkligen, man får lugnt säga att det här är lite av ett... Jag säger det ibland, men det här är ju lite av ett rån. Uppenbarligen. För att han är ju en fullgod ersättare till AC, tycker jag.
Ja, jag säger inte emot. Det är väl bara att säga återigen, tack Djurgården för Oliver Berg.
Jag undrar om det är lite så här business as usual, att man bara går vidare och sen så ser man resultaten och ja, det är vad det är liksom, eller om det svirar lite liksom, att man någonstans har gett, eller inte gett bort, man har sålt en spelare som hjälper MFF till guldet, förhoppningsvis.
Ja, det var som det stod i någon fotbollskrönika på Fotbollskanalen, där man hävdade att Oliver Berg kan ju bli guldvärd för MFF om detta nu fortsätter att går den riktningen det gör i de övriga matcherna som är kvar.
Onekligen. Är det någon annan spelare från denna matchen som du tycker bör nämnas eller lyftas upp?
Ja, vi har ju redan nämnt honom. Att liksom Adrian Skogmar, alltså han kommer att bli otroligt bra som spelare. Och jag tycker att det låter som att man är förälskad i spelaren, men liksom
det ger honom mycket hybris nu alltså.
Ja, men alltså
skapa förväntningar.
Det ser bra ut så här långt. Men jag säger det att jag är övertygad att han kommer att bli jättegrym.
Nu har man ju match mot Kalmar på bortaplan härnäst, och tycker du att han är en sån spelare som ska starta? Eller ska man rent av köra exakt samma typ av formation som man gjorde? Eller vad säger du?
Alltså nu vet vi ju inte hur det ser ut med rehabiliteringen för Niklas Moisander. Till exempel om han kommer tillbaka mot Kalmar. Annars tror jag att Rydström kör nog på i detta eller samma spelare som han gjorde nu mot BP.
Ja, en trebackslinje som funkar bra. Jag glömde nämna det, men just när det gällde Skogman så tyckte jag det var imponerande att man på förhand hade väl räknat med egentligen att man behöver trygga hans spel, skapa lite utrymme för honom att göra fel, vilket är intressant i och med att man sätter Martin Olsson på den högerkanten som vänsterfotad. Vänsterback. Och det ser man i första halvlek att det samarbetet funkar väldigt väl, för att Martin Olsson tar väl, ska man kalla det, en papparoll som funkar väldigt väl där. Så att jag tyckte det var otroligt smart att man lyckades göra det. Mycket superlativ, otroligt imponerande, mycket bra.
Ja.
Men det var, jag måste säga att jag var så imponerad av första halvlek. Därför är man är lite chockad över liksom andra halvlek. Och för er som tycker det är jobbigt med negativa rants, så ja, man måste kunna ha dem också. Man måste ställa krav. Alltså det, för i ärlighetens namn, vi kan inte påstå att andra halvlek var en godkänd insats. Liksom. Det går ju inte. Även om är ett annat lag på andra sidan. Och Olof Mellberg hade väl lyckats scouta MFF rätt där i andra halvlek. Så man måste kunna prestera bättre, framförallt så om man ska vinna guldet. För att du kommer möta ännu svåra lag. Härnäst är vi möter man Kalmar. Och Kalmar har ju fått upp liksom en andra andning som är bekymmersam, minst sagt. Men jag tänker att vi lämnar det där hem. MFF har ju 5 matcher kvar, eller 5 omgångar.
Mm.
Och för mig så ser jag detta som 5 cupfinaler kvar. Var detta en match som var ett tecken på att man börjar känna den pressen?
Det är nog både ja och nej. Jag tror den största jakten, det är nog de själva som kan liksom styra detta. För jag tror liksom, börjar man stirra sig blind på vad som händer i de andra matcherna, så tror jag man låser sig ganska så snabbt. Och då hamnar man nog tyvärr i en negativ spiral. Och då kanske det sätter sig mer och mer i huvudet att ja, det här laget ligger och nosar oss. Så länge MFF gör sina matcher och gör segrande ur dem, så är jag övertygad att vi står där med Sven Lennart som Behrang Safari sa. Eller Lennart Johanssons pokal, som det så fint heter. Mm.
Med respekt för den bortgångna Lennart Johansson. Nej, så är det ju verkligen. Jag bara så här, jag satt och funderade på när jag formulerade den här frågan tidigare. Bara så här, men känner de pressen? Ja, det är klart de gör. Men MFF har ju alltid känt pressen på säsong, alltså på höstsäsongen. Och det ska man ju göra. Så är det egentligen någonting fel?
Nej, det kan jag inte säga. Det ligger väl i klubbens DNA att alltså, man kan nog liksom utgå ifrån att man gör jobbet helt enkelt.
Ja, dels är det ju elitspelare av hög rang för en allsvensk kontext. Så det är klart att jag tycker att de här ska kunna hantera den pressen, men också så har de ju visat det tidigare, så att jag ser inga problem, men däremot när jag just liksom formulerade det här, ja men det har de visat tidigare, så funderar jag liksom, men vilka spelare är det egentligen som har känt av den här pressen tidigare, och kan det vara ett problem för dem, för laget rättare sagt liksom, att du kanske inte har den här vad ska man säga, tidigare erfarenheten av en guldstrid på sätt och vis. Det är klart, du har jättestor erfarenhet i Søren Rex, i Johan Dahlin framförallt. Du har Niklas Moisander, du har Isak Isidlin, Martin Olsson, du har Pontus Jansson som är högsta hugg där, och Sebastian Asi har också vunnit titlar, och Levicki. Så du har ju en stor trupp som har ju den här erfarenheten, och Sergio Pena ska också nämna. Jag glömmer säkert någon. Men du har ju också andra spelare som är väldigt bärande som kanske inte har den här erfarenheten. Jag tänker på Lasse Berg Jonsson. Jag tänker på Sebastian Jörgensen som satt på bänken den här matchen men fick komma in. Du har Stefano Vecchia, Oliver Berg, du har Tali. Och det, jag vet inte, Josef Ceesay har du också på högerkanten. Plus att du nu startar Adrian Skogman som förvisso är väl indoktrinerad i mentaliteten och attityden, men inte som har erfarenheten förutom i landslag och i ungdomsserierna. Kan det här ställa till i och med att det är 5 cupfinaler?
Det är ju som jag är inne på, att jag tror börjar man stirra sig blind på vad som händer bakom så tror jag att man är illa däran.
Men fortsätt... Så lösningen är att bara se framåt varje match för sig?
Ja, och liksom som de själv går ut och vevar om att liksom ta en match i taget. Sväva inte iväg för mycket, för då sätter det sig i huvudet.
Mm. Ja, jag hoppas det. Jag tror inte på det. Eller alltså, jag tror på det du säger. Och jag tror på den idén, men jag tror inte spelarna inte är medvetna om vad det är som händer i tabellen, till exempel.
Nej, det är nog svårt att undvika. På samma sätt som att man är nog så professionell i sitt tänk att, liksom att så länge vi gör vårt så kan det i stort sett kvitta vad som händer bakom.
Det ska ju dock sägas att jag tror att de andra lagen känner likadant, om inte värre, som de inte har en, några spelare i alla fall i truppen som har den här erfarenheten. Jag tänker på Elfsborg till exempel, som igår spelade mot Varberg. Varberg som ligger toksist, som spelar som om de vore toksist och är skitdåliga helt enkelt. De gjorde ju faktiskt ett mål där Elfsborgs försvarare var helt bortom flötet. Och sen så kvitterade Elfsborg ganska därefter. Och sen så gjorde de ett ledningsmål på straff. Men de gjorde faktiskt bara två mål. Och de såg skakiga ut. Så att förhoppningsvis, även fast MFF har 5 cupfinaler kvar och man ska vinna alla och att man ska tänka på bara nästa match för sig, så tror jag andra lag har sjukt svårt med den idén. Och Elfsborg kan jag inte tänka mig så skakiga som de såg ut. Alltså det är inte bra.
Jag säger inte emot, ärligt talat. Jag tror att nu har de ju BP i nästa match. Elfsborg då ska tilläggas, och jag tror att tar BP med sig det spel som man då hade mot Malmö i andra halvlek, så tror jag att Elfsborg har något svårt att bita i.
Nej, jag håller med. Och då är det BP, alltså deras hemma match helt enkelt. Så det ska ju bli intressant att se hur det, om det påverkar någonting. Jag har statistik på det, men jag vågar inte nämna det här för att det blir alltid en jinx varje gång jag gör det, så att jag skiter i det. Men du, MFF har alltså 55 poäng. Det är 5 omgångar kvar. Elfsborg har 54, Häcken har 50 och sen är fjärdeplatsen har 43 poäng. Är inte Europa redan säkrat?
I praktiken vill jag få det till att vara klart. Men jag vill ändå inte ta ut något i förskott. Nu låter jag hård, men här vill jag vara återhållsam och säga det att jag kommer nog få för det, men jag säger det att ingenting är klart riktigt än.
Nej, alltså Djurgården har ju 43 poäng och de har ju 5 matcher kvar att spela. Det är alltså 15 poäng som de kan maximera sin insats. Med de poängen och de lyckas vinna alla de här 5 mötena, så har de alltså 58 poäng. MFF har ju som sagt 55 poäng, så att MFF måste ju göra en genomusel insats de här 5 resterande mötena för att man inte ska säkra Europa. Så att man, jag säger redan nu att man har säkrat Europa. Där hörde man en suck.
Nej, jag hörde inte det.
Sebastian. Nej. Men det, jag hörde det. Det var hela vår lyssnarskara. Hela MFF-Sverige som bara, varför sa han det där? Nej, jag har inte jinxat det. Jag är övertygad om att MFF spelar i Europa nästa år. Och det gör man eftersom att man kommer säkra en topp 3-plats i alla fall. Och jag hoppas att man säkrar guldet, givetvis, att det blir Champions League istället för Conference League. Har vi någonting att tillägga?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, nej. Inför avsnittet som ni spelar in, du och Erik, så pratade ni lite kort om Pontus Janssons avstängning.
Mm.
Och för er som lyssnar så har ni säkert hört och läst det mesta som går att läsa om det. Eller lyssna på det. Ni kan röra åt en podd som fullständigt raljerar kring beslutet, vilket är fullt naturligt, fullt förståeligt. Jag vill också säga min sak i det här, för att jag tycker att det är det mest vansinnigaste beslut som någonsin har skett. Jag behöver inte gå in på alla detaljer, för att det tjatas hela tiden om det, men det är ju fullständigt vansinnigt. Och att det inte rättas, det bara förstår jag inte liksom. Det är intressanta i sammanhanget bör väl nämnas att nu är det vad det är. Och Ponne behöver liksom någonstans gå vidare ifrån det. Jag såg igår att han skrev någonting mer kring det här och på sina personliga eller privata sociala kanaler. Jag gillar att Ponne är som han är. Jag gillar att han går ut som han gör. Men försök nu liksom att fokusera på fotbollen. Tror jag är det bästa. Gjort är gjort, det går inte hända. Däremot, en grej som inte har lyfts upp, så vitt jag vet, är att jag är besviken på Malmö FF i hur de kommunicerar ut detta. Och jag vet att jag låter negativ nu, men det finns för mig en vits av att om du är en storklubb så ska du kunna också liksom agera som en storklubb. Och på sätt och vis så är det klart att MFF gör ju det genom att kommunicera i sina kanaler och säga att med väldigt vuxen röst säga liksom att vi håller inte med om det beslutet, vi har sagt vårt, de har sagt sitt, vi tycker inte att det är rätt beslut. Det är klart att det är liksom, jag vet att det är den rätta vägen att gå, och jag vet också att det är den vuxnare rösten, och det är säkert den mest lämpliga i det här sammanhanget. Men en del av mig vill ju att MFF ska reagera. Agera som ett jävla monster i detta fallet. Fördöma det. Skälla ut SVFF. Och i alldeles namn, det vet jag inte om de har gjort bakom stängda dörrar. Det kanske de har. De kanske har agerat precis så som jag försöker förmedla nu. Helt enkelt, men... Jag bara önskar att de kunde uttala det eller göra det utåt. Helt enkelt. Jag tänker liksom så som ingen har väl kanske missat det här beslutet som det här VAR-beslutet mellan Tottenham och Liverpool där de fick ett bortdömt ledningsmål i första halvlek. Det blev en jättestor snackis eftersom det var fullständigt felbedömt. Har du också läst om det, Sebastian?
Ja, det har jag gjort.
Ja, och det var liksom, och de själva, den här domorganisationen PGM, UL, de erkände också att beslutet var fel och bad om ursäkt, och dessutom så tror jag det var någon som fick sparken också. I alla fall. Liverpool går ut på kvällen med pressmeddelande där man är hård som in i helvete. Man skriver saker och ting så som att misstag klassificeras som mänskliga är oacceptabelt. Och de går förbannat hårt mot domaren. Och jag tycker i ärlighetens namn att det är helt rätt väg. För att du måste kunna som storklubb ge kritik och agera utifrån att du är lite bättre, lite vackrare, lite större i många situationer. Sen ska man ju såklart vara agera med liksom någon form av förståelse gentemot att alla kan göra fel. Men det här är ju inte att alla kan göra fel scenario, det här är att allting har blivit fel. Så att det är egentligen liksom den kritiken jag har, som alla andra delar, är ju såklart mot beslutet, mot disciplinnämnden och så vidare. För det är ju helt ärligt talat helt vansinnigt. Men jag tycker också att MFF kan välja att agera aggressivt. Inte i alla lägen. Och absolut inte som förra säsongen där man gnällde på allt. Men gå stenhårt. Acceptera det inte. Och uttala er att ni accepterar det inte. Men gör det på ett så hårt sätt så att det fullständigt ekar i väggarna, att jorden och marken under förbundet börjar skaka. För det är den statusen ni faktiskt har kämpat er till och den respekten som ni förtjänar. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det faktiskt.
Nej, jag är likgiltig där, att man ändå måste kanske visa lite mer för att det är liksom inte acceptabelt.
Nej, men bara för att repetera, jag förstår ju också MFF som någonstans går ut och uttalar sig så som de gör, och jag vet inte heller vad som har försiggått bakom väggarna. Ingen aning, men det finns en vits att signalera till fansen, eller fansen och supportrar någonting annat kanske. Men jag vet inte, de kanske har någonting jättemycket att förlora på det. Dålig PR, jag har ingen aning, men lite mer liv hade jag önskat faktiskt från MFF, så att kanske Pontus Jansson slipper ha det fokuset. Även om jag kan tänka mig att Pontus Jansson njuter lite av att ge lite gliringar. Jag vet inte, såg du hans video som han la upp där med knäppskalle och så?
Ja.
Nej, magiskt. Där pratar vi arrogans och jag älskar det. Det är jättehärligt. Nåväl, nu är det slutsnackat om det, och vi fokuserar precis som vi hoppas att spelarna också gör på nästa match. Herrarna tar i nästa match möter de ju Kalmar på bortaplan, Guldfågeln Arena. Och det är förmodligen en ganska svår match, tänker jag. Som jag sa tidigare så är Kalmar ett lag som har börjat få upp en annan andning, eller en tredje andning kanske man kan till och med kalla det. Vad känner du inför denna matchen, Sebastian?
Det är en spännande match med säkert två olika ansikter. Rydström kommer tillbaka till Guldfågeln Arena. Ett Kalmar han kan utan och innan. Så jag ställer mig ju lite sådär. Har man nycklarna till att lösa upp Kalmar i denna matchen?
Ja, du säger Rydström som kan Kalmar utan och innan, men kanske är det ett Kalmar som kan Rydström utan och innan också?
Det är nog också det. Som sagt, två ansikter.
Mm-hmm. Jag kan säga redan nu att jag kommer inte ens våga gissa vad den här matchen kommer bli. Jag tror att det kommer bli en ganska tuff match. Kanske en match som påminner, var det också 2021 man mötte dem borta där Berget gör en jättefin assist till Malik Abubakari. Jag tror att det var det. Och det var ganska sent. Jag dör säker på att det blir en sån typ av matchbild.
Det känns så på förhand med. Jag får någon undermedveten känsla som också smyger sig på lite.
Mm. Inte så att jag försöker verkligen inte låta uppgiven, för det är jag inte. Jag tror ju att MFF vinner. Jag hoppas att MFF vinner. Jag håller alla mina tummar och tår att MFF vinner, givetvis. Men jag tror att det kan bli tufft. Och kanske är det så att man behöver göra avkall på vissa filosofier för att verkligen straffa dem. Likt man kanske gjorde mot Hammarby. För att det här kommer också vara ett possession-inriktat lag på ett sätt som liknar Hammarby och som liknar MFF också för den delen. Och när MFF möter Hammarby på Tele2 Arena så utmanövrerar man dem fullständigt rent taktiskt, även fast inte man hade liksom boll till exempel. Nåväl, vi kommer inte släppa ett inför avsnitt den här veckan. Vi är lite underbemannade och vi har helt enkelt för mycket att göra på våra jobb som kommer före, vilket gör att vi inte släpper ett inför avsnitt tyvärr. Men ni får jättegärna ställa frågor till oss om ni vill på våra sociala medier, där vi kan diskutera hur ni tror att den här matchen kommer bli. Och ni kan även få tippa resultat. Jag vågar som sagt inte. Sen så ska vi också nämna att damerna spelar här näst mot Värnamo, och det är ju en hemmamatch, vilket är ju härligt, på Malmö stadion. Den spelas 14.00 den 8 söndag, och det är ju samma dag, det är nästan till och med samma tid som herrarna spelar 15.00. Vilket känns så där. Jag hade önskat, jag förstår att det inte går, men det känns så där att man hade haft lite andra tider, så hade man kunnat se båda matcherna samtidigt. Men det kommer man inte kunna göra nu alltså. Har du någonting att tillägga, Sebastian?
Nej, det har jag väl inte mer än att jag hoppas att herrarna vinner mot Kalmar. Samt att damerna vinner mot Värnamo.
Inte hoppas vinner, bara att de vinner. Ja. Ja, det blir skitbra. Det här har varit Ur just bra ögon som ni har lyssnat på. Vi tackar för att ni fortsätter lyssna på oss och glöm inte att sponsra podden. Det kan ni göra genom antingen klicka på Next Story som är vår sponsor. Så vi har lagt upp en länk på sociala medier på Twitter och även Instagram. Och så klickar ni på den och blir prenumeranter så sponsrar ni podden. Helt enkelt. Ja, ni vet hur det går. Tack så mycket. Vi ses. Hej.
Hej.